Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 7 april och jag tänker att jag börjar med en väldigt enkel fråga. Hur går och mår båten, Thomas?
Nej, men jag tycker att den rullar på alltså. Mm. Ja, eller flyter den på kanske.
Ja. Det är
vad tänker du på?
Nej, jag tänker såklart på Benzema, pansarkryssaren Karim Benzema, som återigen alltså stod för ett hattrick i Champions League-slutspelet. Sist slog han ut PSG, igår så gjorde han hatten på Stamford Bridge i den första av två kvartsfinaler borta mot Chelsea. Real Madrid leder med 3-1 och jag vill höra dina samlade intryck och känslor så här dagen efter.
Ja, men först och främst så tycker jag att det finns någon, på tal om samlad då, någon slags samlad åsikt om att man inte riktigt tar Karim Benzema på allvar. Utan att det är lite kul att hoppa på Benzema-båten och ja, men nu har det gått lite bra. Och sen så hade jag honom etta i Toto Ballon då.
Ingen förstår den, alla vill vinna den. Toto Ballon.
Jo, men,
jag satte den sloganen igår.
Ja,
när jag kom
det
här och mötte sändningen, så ja, det sket, så kände jag så här, ska vi säga, alltså vi måste ha någonting som ändå omgärdar Toto Ballon. Ja. En slogan. Ingen förstår den, alla vill vinna den.
Exakt. Ja, och framförallt så vill ju Benzema vinna den. Och det sjuka nu är ju att ja, dels har ju Real Madrid superläge att gå till semifinal i Champions League. De kommer att vinna ligan. Och Benzema spelar i ett av världens bästa landslag. Nu,
ett VM-år. Lite,
ja, ett VM-år. Nu kommer inte det ha någon betydelse för Ballon d'Or. Och jag menar, det kanske talar för att han ligger ännu närmare att vinna Ballon d'Or. Låt säga att Real Madrid går hela vägen till finalen, alldeles oavsett vad som händer där, och han blir tunga på vågen. Alltså, då ser jag nästan som att det är klart i maj. När Champions League-finalen har spelats, så alltså, det blir Benzema som vinner.
Och ja,
så
här,
det kanske är läge
för
folk att verkligen ta honom på allvar. För att även alla som lyssnar på det här och har hört mina senaste 3-4 år från garv, från skärgårdsbåten, när jag liksom bollade upp honom som världens bästa nia, till
satt lite smålurig på en skärgårdsbåt, ja.
Exakt, och hade en utläggning om att jag verkligen tyckte det. Alltså, och då var ju hela min take att han kom ifrån att ha varit wingman till Ronaldo och helt plötsligt då blivit spelaren som hela Real Madrid liksom spelar för och vill slå bollar till. Och tyckte verkligen jag såg någonting där. Men det har gått liksom från det garvet till båten till pansarkryssan till det här hattricket igår. Och det tycker jag är helt värdigt också i någon slags här live-odds-lista. Ligger som lågoddsare. Nu har jag inte varit på Betsson och kollat, men jag tror att han liksom är en av favoriterna.
Ja, men för det vi ska ha med oss in här nu, in i nästa då, både Ballon d'Or men också Toto Ballon vad det lider fram till dess, det är ju att det från och med nu är ett nytt, en ny brytpunkt i hur man räknar åren. Tidigare så har ju Ballon d'Or delats ut utifrån kalenderår. Januari till december. Eller december till november är det väl egentligen. Ja. Men nu då så gör man en ny räkning och så kommer man bryta efter juli så att Ballon d'Or ska delas ut i augusti utifrån då säsongen som varit. Det är väldigt klokt kan jag tycka. Men det här innebär ju då att det inte kommer spelas något herrmästerskap i sommar. Således behöver vi inte räkna in något sånt innan nästa Ballon d'Or delas ut. Därför kan man ju räkna bort Lionel Messi, den regerande mästaren, i och med att han kommer inte uträtta någonting med Argentina fram till dess. De kommer inte vinna Champions League i och med att PSG åkte ut redan i åttondelsfinalen. Och en fransk ligatitel betyder absolut ingenting. Okej, om Lionel Messi hade gjort 63 mål i Ligue 1. Det hade väl varit någonting. Ja. Men han står väl på en 4 pytsar, tror jag. 5
Nej, men alltså,
kanske,
av
max.
De som inte har någonting kvar att spela för. Alltså, nu har PSG vunnit ligan redan, men som inte är kvar i Champions League. Så är Mbappé den som ligger högst upp på den listan. Någon har bollat upp Pedri här på slutet, men det är för tidigt för honom att vara med i racet om Ballon d'Or. Hur bra vi än tycker att han är. Jag skriver under på alla som hör av sig och tycker att han ska vinna. Att han är en fantastisk fotbollsspelare och kommer säkerligen vara med i racet framöver. Men inte i år.
Nej, nej, men precis. Och således så kan man ju räkna bort Cristiano Ronaldo också. I och med att Portugal inte kommer göra någonting av värde fram till augusti. Manchester United bedriver ju sin egna lilla verksamhet där borta på öarna. Så att, där är det ju bara liksom stänga butiken. Jag tycker att Neymar har, han har ju, han liksom skadat bort den här säsongen och kommer inte hinna uträtta någonting. Utan Nej. Det är ju som du nämner, Mbappé från PSG som är med i diskussionen. Från Bayern München så finns ju såklart Robert Lewandowski som ett givet motbud med tanke på Absolut. Målen han öser in, att Bayern München kommer plocka både en och nu är de väl i och för sig utslagna ur kuppen. Men de har ju redan löst någon inhemsk supercup-titel. Skulle de gå och vinna Champions League och Lewandowski på det dessutom vinner skytteligan, så är det väl klart att det blir svårt att då, för det ska man verkligen ha med sig in när det gäller Lewandowski. Han har ju nekats två Ballon d'Or de senaste två åren på väldigt omdiskuterade grunder.
När man till FIFA liksom, hur politiska de är, så har man ju med sig det innan man ska dela ut Ballon d'Or 2022.
Ja, och 2020 då, när han skulle ha vunnit den i och med att Bayern vann trippen och allting, då ställdes utdelningen in så att ingen lyfte Ballon d'Or. Nej. 2021, ja,
det var hans.
Då lyfte ju Lionel Messi sin egentligen enda omdiskuterade och starkt ifrågasatta Ballon d'Or. Visst, han hade lett Argentina till Copa America, men det var ju väldigt många som höjde rösterna kring att Lewandowski skulle nog ha vunnit
många den. Spelare.
Jag bollar upp att om Liverpool skulle dels slå City här i helgen och gå vidare och vinna Premier League-titeln och de tar minst en titel till, alltså då löser de en trippel. Skulle de lösa kvadruppen så är ju det historiskt som lag, och är då någon av de högprofilerade spelarna tungan på vågen här under den här våren, så tror jag att det kommer bli väldigt Definitivt. Starkt att,
och där är Salah, Van Dijk framförallt som ligger närmast ju. Precis. De två, det skulle kunna bli en mittback, och det är väl första gången sedan Cannavaro 2006 då som skulle vinna, men de två är definitivt där. Det är därför jag tycker att Toto Ballon-listan verkligen har en plats här, att den är intressant att följa hela tiden, för det beror ju jävligt mycket på vad som händer i lagen. För det är därifrån man delar ut titlarna i slutändan.
Ja, nej, men verkligen. Så att det är väl där vi står just nu. Men sitt i båten, ingen panik. Toto-ballon april delas ut om två veckor.
Ja, exakt.
Någonstans där.
Mycket ska till om man ska peta ner Benzema från tronen.
Men tillbaka till hans insats igår då. Det var ju anmärkningsvärt än en gång att se Karim Benzema höja sig över mängden i en sån här match med så många världsklassspelare på en och samma plan. För det är ju inga skitmål han gör. Även fast många kanske tänker att 3-1-målet som han bjuds på av firma Mandy och Rydiger är lite slumpartat, så är det ju inte slumpartat när det kommer till Karim Benzema.
Han är där.
Ja, men han tar ju alltid det där jobbet. Sen så kanske det ger utdelning en gång var 50:e sån där löpning och vart 50:e sån där försök att vad fan, jag går med allt jag har, för att det kan alltid hända någon jävla skit. Men nu har han gjort det mot Mandy och Rydiger, han gjorde det mot Donnarumma, han gjorde det mot Sven Ulreich, mot Bayern München för några år sedan. Han gjorde det mot, vad hette han, Karius va? I Liverpool-målet i Champions League-finalen mot Liverpool. Alltså, det där är ju en spetsegenskap också. Att istället för att tanka och spara några procent energi, så tror han på det och han vet att jag kan störa målvakterna här. De är inte så jävla vassa med de där fötterna.
Nej, men exakt. Och, alltså, det finns ju någonting med så här, spelare i zonen, heta spelare. De får ju de där lägena också. Så jag tycker inte att det är en slump att det är just Benzema som får det. Om man kollar på de målen som har gjorts under hela den här Champions League-rundan, att han bjuds på den. Jo, men han är i zonen, han är het. Mm. Då får han den bollen.
Sen så är det väl märkligt kanske av oss att börja med det målet. Ja, men absolut. Jag ville bara understryka att det också är en...
Det ska tas ifrån honom.
Nej, och det är ett klassmål från Karim Benzemas frekvens. Ja. Men de första två är ju otroliga. Jag tycker att det finns någonting också att båda inläggen eller båda passningarna in till Benzema slås av först Vinicius Junior, sen Luka Modric.
Vibbene!
Nej, men de slås på ett sätt som också tydliggör så jävla givet att alla spelare i den där offensiven, i det där laget, de vet var Benzema är. Exakt. De behöver inte titta. Nej. De kan slå de där passningarna blint, och de slår den med den farten och med den vinkeln och mot den ytan. För det finns... Alltså det finns inget alternativ i deras huvuden att Karim Benzema ska vara någon annanstans. Och det är det som är så jävla skickligt och imponerande. Och sen så hur han kontrollerar båda de där nickarna, inte minst den andra. Det är så stor fotbollskonst så att hälften vore nog.
Ja, men det finns någonting i det här liksom att växla av och växla på som jag tycker är så jävla ballt med Real Madrid. Om man kollar på El Clasico där Barcelona var helt, ja, men helt överlägsna och man känner hur fan ska det här gå i Champions League nu. Och liksom när de växlar på i de här stora matcherna, alltså det är sånt jävla välfungerande, väl inoljat maskineri som man kanske bara ser på Klopp egentligen. Ja, till viss del också City då, på sitt sätt de spelar. Men att de kan vara så dåliga också, det är på något sätt så här, förhöjer känslan tycker jag kring Real Madrid, eller förhöjer min tro på Real Madrid. Att ja, men de kan växla av, och varför förhöjer det då tron? Jo, för att då energisamlar de. Då tankar de inför de här stora matcherna och kan vara så jävla bra som de var igår.
Höll ju dock på att kosta ganska mycket när en spelare då faller ur ramen. För jag håller med. Alltså Bayern München är ju ett lag som sällan visar upp den här liksom på-knappen hela elvan. Utan det är ju ofta då liksom två eller tre, och kanske framförallt då Robert Lewandowski som har en otrolig dag. PSG har ju också haft såna där stunder och matcher där det ser fantastiskt ut, men det kanske inte är lika mycket hela laget som det är Mbappé, nej, som det är Neymar, som det är ytterligare någon spelare. Och jag tycker att du nämner två bra lag här, för att när Liverpool är riktigt, riktigt bra, ja, City får man väl såklart slänga in i den där mixen också. Men när det verkligen stämmer och de spelar på sin högsta nivå, så är det ju hela laget. Mm. Alltså hela Real Madrid var ju otroliga igår. Toni Kroos, ja, han var väl typ så här åttonde bäst i Real Madrid. Stark liksom, det är ju en 7,5 i Gazettan.
Ja.
Syntes knappt i liksom de stora avgörande momenten. Men han är ju så här otrolig också. Ja. Det jag skulle komma till var bara att Eder Militao lever ju farligt ett par gånger. Ja. Håller på att falla ur ramen. Han är ju en mittback som vi och många andra har varit lite skeptisk till. Hur ska han kunna fylla tomrummet efter Varane, men kanske framförallt då Sergio Ramos? Mm. Och sen så tystade han ju många tvivlare, inte minst under fjolårsvåren, men också under den här hösten ihop med Alaba, så har de ju varit riktigt bra. Och det är ju bara att kolla på statsen och hur många nollor Real Madrid har hållit och hur bra Eder Militao har varit. Men de här matcherna när han blir lite för het, när temperaturen i den där skallen kokar över någon grad, så har han ju så jävla svårt att tygla det. Så att jag sa det till Kim i studion under andra halvlek, och Henok också, att det bästa som kunde hända i Real Madrid igår, det var ju när Militao drar på sig den där skadan och tvingas bytas ut i mitten av den andra halvleken. För att han började ju redan tidigt i första halvlek när han slår den där hemåtpassen och tvingas dra ner, om det var Pulisic eller vem det var, blir varnad. Han går in alldeles för aggressivt i några dueller i straffområdet i andra halvlek. Och han spelar, alltså, han blir ju liksom för övertänd på ett sätt som gör att jag tror att Ancelotti liksom, nej, nu får vi faktiskt, vi måste
den,
göra
någonting. Den rutinen har ju Ancelotti, inte annat. Ja. Fingertoppkänslan.
Nej, men fy fan, vilken jävla match det var. För det var inte så att Chelsea var dåliga, eller att Chelsea dök upp och var Real Madrid då i Paris för några matcher sedan i den första åttondelsrunden. Utan det var Chelsea som verkligen gick för, och de var modiga och de gick högt och de ville ha med sig ett resultat från London till returen. Men ändå så känns det som att Real Madrid verkligen visade, just det, vi har den här klubban i bagen också. Ta fram den.
Ja, exakt. Och i slutändan är det väl det, liksom, den erfarenheten. Visst, man skulle kunna gå tillbaka, och Chelsea vann förra året och de har väl skapat sig någon slags dels vinnaridentitet med alla spelare som har varit där, och de vet kanske från förra året hur man vinner de här stora matcherna. Men alltså, det ligger så mycket i hela Real Madrids själ att spela och att vara bäst i de största Champions League-matcherna, som jag tycker visar sig så mycket igår. Så det här är sjukt imponerande.
Jag tycker också att det blir så jävla tydligt hur snett Chelsea har hamnat med sitt försök att försvara den här Champions League-titeln. Alltså, de har inte kunnat göra så jävla mycket åt rent sportsligt, alltså Tuchel och spelarna.
Att de vann förra året, ja, är fantastiskt, och de är med i en kvartsfinal nu igen.
Absolut.
Så det är good enough, lite grann.
Herregud, så är det verkligen. Det jag menade var att Tuchel och spelarna har inte kunnat göra så jävla mycket åt att det har brutit ut ett krig i Ukraina med Ryssland som instigators, och att Roman Abramovich har liksom åkt med i det och att jag har liksom då rivit upp allting i klubben och att jag har stormat som fan runt allting senaste en och en halv månaden. Det kan ju inte spelarna och Tuchel göra så jävla mycket åt. Och utifrån de förutsättningarna får man ändå säga att de har skrapat ihop en jävla massa imponerande segrar. Men det jag menade var bara att jag tycker att hela den här situationen med Romelu Lukaku ringar verkligen in att det är inte den hundraprocentiga harmoni och självklarhet i Chelsea den här våren som det var förra våren.
Nej, och som
våren.
Det måste vara för att vinna de här stora matcherna.
Precis, för jag tänker nu inför returen i Spanien nästa vecka så är det ju så att Chelsea börjar med två måls underläge mot Real Madrid. Ändå så vet man att de kommer behöva starta med sin miljardanfallsvärvning i Romelu Lukaku på bänken. Ja. För de kan inte lyfta in honom, för de ska ju inte peta Kai Havertz. Men de kan heller inte riva upp alla koncept och riva alla murar för att spela med två anfallare helt plötsligt. För det, vad skulle det sända för signaler? Att nu har vi panik. Nu gör vi någonting som inte har funkat på hela säsongen.
Eller så är det inte panik, utan man ligger under med 3-1 och man måste gå för det från start. Och,
absolut,
och
men det blir talar
för
det blir
man gör ändå. Liksom,
när man ser Lukaku på bänken där,
absolut,
så ser man ju en dominoeffekt av liksom frustration. Ja. Och att det flyter inte. Och det är inte friktionsfritt på samma sätt som det var den här perioden förra säsongen när allting bara kuggade i och man kände att...
Nej, men han kom in och sen så var det någon jävla megavåg av segrar som han bara liksom red på hela vägen in.
Ja.
Alltså, men att försvara, att hålla en hel säsong och jag menar, det är väl bara Real Madrid i fotbollshistorien som har vunnit två stycken Champions League i rad.
Ja, det var ju så att Champions League-bucklan försvarades för första gången. Ja, nu är det ju samma buckla. De bytte ju inte buckla bara för att man gick från Europacupen till Champions League. Men när Champions...
Det är mästarkuppen.
Nej.
Vad heter den?
Europacupen. Europacupen för mästarlag.
Ah, okay.
När Real Madrid försvarade bucklan 2017, alltså den
jag vet,
man vann 2016.
Det var i min krönika.
Det var ju första gången ett lag vann back-to-back Champions League.
Ja.
Europacupen har ju klubbar vunnit tidigare back-to-back, däribland Real Madrid. Prenumererade väl på den där bucklan första 5 åren eller någonting. Mm. Liverpool har väl gjort samma sak. Skitsamma. Det jag skulle bara landa i, det är ju att Karim Benzema tog han några ytterligare kliv, eller är det här den Karim Benzema du har sett hela tiden? För nu är vi ändå uppe på, jag såg 36 matcher den här säsongen han spelat för Real. 36 plus 13 har han. Eller om det är 37 plus 13. För att han har ett målsnitt på över 1,0. Så ja, då måste det ju vara 37 då. 37 plus 13. Han har tagits tillbaka till det franska landslaget som stormar mot VM. En av de absoluta förhandsfavoriterna. Jag tycker att är det någonting så är det
jag tror han snarare befäster.
Ja, och jag tycker att han
och vinner över fler då, så att säga.
Och han också med alla de här målen på de olika sätt han gör dem. För det ska man ju verkligen inte underskatta, att han gör mål på alla olika sätt och vis.
Ja, men det är huvud, det är liksom frilägen, det är skott, det är klass rakt igenom.
Men att han på det har så pass många målgivande passningar, att han är så involverad på så många olika sätt i Real Madrids anfallsspel, men kanske framförallt också så verkar ju folk nu på riktigt fått upp ögonen också för hur användbar och viktig han är för laget även defensivt. Mm. Alltså det är en otroligt smart och skicklig försvarsspelare också, Karim Benzema. Vilket kanske främst syns då han saknas. Och de matcherna han har liksom varit borta för Real Madrid den här säsongen. El Clasico som ett färskt exempel. Jag är fan full av beundran för att Karim Benzema på riktigt blir bättre och bättre och bättre. För då har han ju varit otroligt bra väldigt länge.
Vet du vad du ska passa det för nu?
Nej.
Det är att dra vinet.
Ja, det hörde du inte hur jag passade mig för det?
Ja, jag kände det.
Ja.
Vi har denna vecka återigen med oss Frilansfinans som gör det möjligt att fakturera utan eget bolag. Glöm all administration. Glöm momsbetalning. Glöm momsinbetalningar. Glöm mankemanget som det är att driva ett eget bolag. För det är ju så att ta steget och våga starta eget, det innebär en väldigt, väldigt stor utmaning. Och därför tvekar många. Det känns för riskabelt. Och vad är det egentligen som säger att vardagen blir roligare om man startar eget egentligen? Frilansfinans gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Det är liksom grundbulten här. Och en sak som jag tycker är viktig,
i allt det här, som har drivit eget bolag och gjort på olika sätt, det är att man ofta som egenföretagare hamnar i en ganska stor gyttja i att hålla på med all administration. Och jag gick ofta omkring med ganska stor ångest också över momsinbetalningar, ligga sent, ofta fick man påminnelser. Och kände liksom att jag ville lägga tiden på att driva Toto Balotto och göra det bättre. Inte sitta med den här ångesten och all den tid och all den energi som det faktiskt tar att driva ett eget bolag. Hos Frilans Finans är det väldigt enkelt att vara egenanställd och man är dessutom försäkrad. Alltså behöver man inte oroa sig över att vara otrygg på jobbet eller om man gör ett extra gig. Och så får man, lyssna nu, lön skattad och klar av Frilans Finans inom 5 dagar. Frilans Finans är lite som Benzema, va? Man behöver inte oroa sig när han är ute på planen. Det löser sig liksom. Precis så ska du känna för Frilans Finans i ditt frilansande. Läs mer på frilansfinans.se och testa det här. Det är riktigt, riktigt bra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är den här veckan sponsrade av Boka Direkt. Och vad är nu Boka Direkt? Jo, det är det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app. Och såklart även online. Man kan jämföra utövares kundrecensioner och betyg. Man kan boka online och betala. Allt på en och samma plats. Bokadirekt.se. Ah, vad bra de är. Och när jag säger då mottagningar och salonger, vad menar jag med det? Jo, massage, klippning, fotvård, kiropraktor, naprapater och mycket mer. Hos hela 15 000 olika salonger och mottagningar. Men känn på det. Över 15 000. Så det är bara att gå in på Boka Direkt. Och är vi först att uppmärksamma detta? Nej, verkligen inte. Det är säkert flera som lyssnar på det som redan har hört om det. För att idag görs det över 2 miljoner bokningar i månaden på Boka Direkt. Och det är bara att testa och fråga en kvinna i din närhet. För att i princip alla kvinnor känner till Boka Direkt. Men nu tycker vi att även män ska sluta med sina drop-in-klippningar och börja boka enkelt online. Och självklart så ska ni ladda ner Boka Direkts app. Ta en massage, planera in din klippning, se till att få lite fotvård. Ja, men gå in på bokadirekt.se, ladda ner deras app. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Någonting annat från Chelsea Real Madrid som du bar med dig?
Jag tycker vi har ringat in ganska bra här på 20 minuter i inledningen. Jag känner bara att Real Madrid kommer bli så jävla svårslagna. Det är väl det.
Chelsea var ju ganska tydliga favoriter pre, även fast många av oss visste att det ska nog vara lite jämnare odds här än vad det var inför. Sen så sjönk ju de där oddsen. Nu så känns det väl som att det på alla sätt och vis är Real Madrids avancemang att förlora. Jag ser inte riktigt hur Chelsea ska lösa det här.
Nej,
det är en
heller.
Sak att åka ner till Alfredo Di Stefano tomt under en coronasäsong och med liksom Tuchels nya energi bara några månader gammal i laget åka ner dit och svinga mot ett Real Madrid som kanske levde på lite liksom lånad tid, sjöng på sista refrängen ihop med Zidane. Man gick inte mot någon ligatitel, utan alltså, det var ett betydligt tajtare race i La Liga-toppen mot Atletico Madrid, och Barcelona var involverade då också. Alltså, den insatsen tror jag inte man bara liksom lättvindigt ska tro att man kan göra om på ett så fullsatt det renoverade Santiago Bernabeu kan vara när Real Madrid då leder med 3-1 också från start. Så att nej, det blir marängen här.
Semifinal eventuellt då mot City, så det blir ju hur stort som helst och allt kan hända där. Och som jag alltid går in i de här matcherna med Pep Guardiola, att jag vet inte riktigt. Jag går alltid in lite skeptisk, och det gör jag ju på grund av historien, att man har vikt ner sig i de här stora matcherna de senaste 10 åren liksom. Eller Pep har gjort det både med Bayern München och med City.
Ja. Vi kan väl ta Citys match då mot Atletico Madrid från i tisdags.
Det var en speciell historia. I och med att liksom så här, Simeone verkligen bestämde sig att här ska vi deffa från minut 1, och ni målade upp det snyggt också med Henok i studion som visade på att här har gått 20 sekunder eller vad det nu var. Ja. Och här står Real Madrid liksom, dels superlågt, men också med typ var det 5-6 spelare i backlinjen.
Ja, nej, men alltså det började ju med ett 5-3-2.
Just det.
Det blev ett 5-4-1.
Ja.
Och efter 15 minuter så var vi nere på 5-5.
Exakt.
Och återigen, vi pratade lite om vad man egentligen ska läsa in i expected siffror och den typen av analys. Man behöver inte ta sånt på allvar överhuvudtaget. Men när det efter första halvlek i Manchester alltså stod 0,18 expected goals till Manchester City mot 0,00 Atletico Madrid, då kan man i alla fall liksom konstatera att
det har rullats mycket boll utanför straffområdet utan att skapas jättemycket lägen.
Ja, men alltså det är större sannolikhet att slå 10 000 sexer med en tärning i rad än att Atletico Madrid gör mål i den där första halvleken. Det måste ju vara så.
Ja.
För att slå 10 000 sexer i rad med en tärning.
Nej, men då kommer inte nära målet.
Någon form av sannolikhet finns ju där. Ja. Men 0,00000 expected goals på Atletico Madrid.
Det är noll.
Det är verkligen noll.
Det är noll.
Det finns inte en sportmössa.
Här skulle det deffats till en 0-0 liksom. Ja. Och sen tar det hem till Madrid.
Och sen måste jag säga att jag tycker inte att Manchester City gör det allt för svårt för Atletico Madrid att också hålla den där nollan. Nej. Inte minst då i första halvlek. Sen tycker jag att Pep Guardiola gör ett par bra byten.
Han skruvar lite grann.
Ja, och det är ju här bredden också visas upp i Manchester Citys offensiv. För att det som händer när man skickar på då högprofilerade spelare som Jack Grealish, men kanske då i det här fallet Phil Foden, det är att de kommer ju in med en övertygelse om att alltså nu ska jag verkligen visa Pep Guardiola här att jag ska starta i det här laget. Jag ska vara en bärande spelare. Jag ska inte bara vara en inhoppare.
Sen vill de ju också, de vill ju skriva sin egen fotbollsbok och sin historia och vara avgörande i de här stora matcherna såklart också. Det finns såklart en individuell drivkraft i det. Att bara vara i rampljuset som man absolut inte ska underskatta.
Finns ju en diskussion som har fått liv ett par gånger här senaste åren om att Kevin De Bruyne, han dyker inte upp när det verkligen gäller, när är de största matcherna.
Don't show.
Var befinner du dig i den här diskussionen? Vilken fot står
du
på?
Lite,
de har
hela
ju ett case, ja. De som menar det.
Ja,
men jag tycker också att Kevin De Bruyne väldigt många gånger också motbevisar dem.
Ja, men han har ju haft matcher där han har varit fantastisk men åkt på någon skada i de här avgörande matcherna. Tvingats gå ut.
Champions League-finalen i fjol. Exakt. När han då knäcker, han får okbenet knäckt av Rydiger. Det är svårt att landa i en no-show-stämpel på det.
Sen är han ju defensiv mittfältare, men han är central mittfältare. Han är inte Benzema som står längst fram och ska göra de här avgörande målen. Så jag menar så här, det är ju taskigt att lägga allting på Kevin De Bruyne som ofta gör väldigt bra matcher även när Manchester City förlorar de stora matcherna.
Mm.
Men igår är han ju där. Han får ju rampljuset på sig och han gör det där extremt viktiga målet. Jag sa igår, men jag menar såklart i tisdags.
Ja, nej, men jag tycker att du är inne på någonting, för det är ju en hovleverantör av absolut högsta snitt. Och alla vi som har spelat Fantasy Premier League med hjärta och själ och har haft Kevin De Bruyne i laget. Nej, men jag har ju lagt ner den här säsongen. Jag ligger och bidar min tid och mullrar igång lagom till nästa säsong.
Ja, okay. Det gick åt helvete i år bara.
Nej, men jag...
Sen när Kviborg leder League Fan TV, då vet man att såhär, då ger Gusten upp.
Men han har ju degat någon norrman som rattar hans bygge.
Ja.
Nej, varför jag gav upp var för att jag ruttnade fullständigt på
corona-haveriet
i december med inställda matcher en timme innan avspark efter deadline. Då kändes det ju bara som att då kan jag gå och köpa en lottorad istället. Ja. Skitsamma, det jag menade var i alla fall att vi som har följt Manchester Citys matcher väldigt noga och då haft Kevin De Bruyne i sitt lag och då levt oss in i just hans poängproduktion vet ju hur oerhört många målgivande passningar han har blivit också blåst på för att Raheem Sterling, Gabriel Jesus, andra spelare som kanske inte är världsklassavslutare som bränt hans inspel, inlägg, snett inåt bakåt, vad det nu kan ha varit. Och jag tror att hade Manchester City haft antingen Kun Agüero fit for fight och i toppslag två av de här tre senaste säsongerna eller värvat in en riktig världsklass nia, då tror jag också att Kevin De Bruyne hade haft helt andra siffror som också hade tystat tvivlarna som menar på att men det är no show, det är 0+0 i den här matchen. Men, fast han kanske haft...
Är det inte det de saknar hela tiden då? Den här nian?
Det är det man återkommer till den här säsongen.
Och skulle man inte vinna Champions League i år?
man har ena benet i Champions League semifinal.
Jo, de är fantastiska, men hur mycket bedömer man inte Pep Guardiola och Manchester City på Champions League? Alltså det, ja, för mig så är det ju det enda han vill vinna.
Ja, absolut. Men det blir kul att se sen Kevin De Bruyne nästa säsong när hålet är där längst framme.
Är det klart, eller?
Nej, det, fan vet jag. Men,
jo, men det var ju samma surr kring Harry Kane, men så kommer ingen. Alltså, det kanske är deras förbannelse att de får inte en nia och de vinner inte Champions League så länge Bayern de inte München, har en bra nia.
Bayern München kommer ju förlänga med Lewandowski, för att Lewandowski måste ju inse att
han vill ju till USA sen.
Ja, men ja. USA står kvar. Ja. Alltså, han kan ta ett årskontrakt till. Real Madrid, men de kan ju inte, dels med Benzema i det här slaget. Ja, de kan ju inte ta in någon som på något sätt ska liksom hota Karim Benzema nästa säsong. För uppenbarligen är han ju den kanske bästa nian av alla just nu. Dessutom plockar man in Mbappé. Ja, men då blir det ju liksom en för mycket att ta in. Även fast det har börjat snackas Barcelona. Jag ser det som fullständigt orimligt att få ihop de ekonomiska kalkylerna för Barca att plocka in Haaland.
Tror de ska vara nöjda med det de har lite grann också.
Jag hörde Jürgen Klopp här bara för någon dag sedan, två dagar sedan, liksom skratta bort Haaland. Ja. Aldrig i helvetet. Alltså, förstår ni vilka pengar det är? Ja. Dessutom så har ju Liverpool breddat sin offensiv ganska så rejält här. Nu förlänger man med Salah. Diego Jota ska ingenstans. Luis Diaz har precis kommit. Firmino tror jag inte vill någon annanstans. Det är väl Mané eventuellt då, som kommer försvinna. Ja. Men nej.
Salah då?
Ja, men han kommer, ja, han kommer ju förlänga.
Ja, du tror det?
Ja, det verkar vara väldigt nära.
Okay, okay.
Så då allt som återstår, det är ju Manchester City. Och där finns ju dessutom, där är ju platsen ledig.
Ja.
Hej, kom. Nu har de ju i och för sig värvat Argentinan där, men det är ju inte någon spelare som kommer stå i vägen för
kanske Åland. Kolla på lilla utlånet i sommar där också. Alltså, Fiorentina var ute efter honom. Alvarez heter han, va?
Exakt.
Ja, exakt. Fiorentina och City var ute efter honom, så plockar de honom bara i någon slags så här, vänta, vi kan inte missa den här gubben som bara sprutar in mål borta i Argentina.
Nej, men så att, då får man väl se vad som händer med Kevin De Bruyne's siffror och hans eventuella då no-shows i stora matcher. Jag tyckte i alla fall att det var befriande och härligt och viktigt för belgaren att han fick avgöra den här matchen och visa sig vara tungan på vågen i en sån här match, så att alla de här som menar på att han är någon slags serielunk-världsspelare, men när det är
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Verkligen är crunch time, då står han kvar i kulisserna. Det vägrar jag gå med på. Jag älskar Kevin De Bruyne.
Ja, nej, men jag skriver under på det också. Jag tycker att han gör en stor match här i Champions League med.
Om vi nu pratar då möjligheterna inför returerna, likt vi gjorde med Chelsea inför Real Madrid borta nästa vecka. Vad ser du Atletico Madrid kunna göra åt det här?
För att... Nej, men någonting tror jag att de kan göra, i och med att de har den offensiven som de ändå har med så många bra spelare, och det är liksom klass på alla positioner. Och när det är så uppenbart också för Diego Simeone handlar om att spela 5-5-0 och att deffa till sig 0-0. Så förstår man ju att så här, nej, men på hemmaplan i Madrid så kommer det vara ett annat Atletico Madrid. För jag tror inte han över 180 minuter har en matchplan där det handlar om att deffa hela vägen. Och nu ligger man dessutom under. Jag tror inte han gråter så mycket över det resultatet heller. Utan jag menar, borta mot fantastiska jävla City och få med sig 1-0 bara. Jag tror han är ganska nöjd med det.
Så som hans gameplan uppenbarligen var, så var ju det här det näst bästa resultatet han kunde få med sig.
Exakt.
0-0 hade varit jackpot.
Precis.
1-0 var det näst bästa han kunde få med sig.
Exakt. Men de har ju också stå högt och de har energin, ta med sig energin ner från läktarna och liksom det spelet i sig med. Och det har vi sett inte minst i år. Man har nästan blivit lite förvånad över Atletico Madrid vissa matcher när de liksom bara kört och inte riktigt känt igen dem. Så att, jag tror definitivt att de kommer köra. Det finns chans att slå ut City här.
Risken är väl dock bara att när de bjuder på
absolut,
lite ute,
det är det som är problemet ju.
Så kommer ju City ges möjligheten att utnyttja dem.
Exakt. Chansen finns, men det är fortfarande mega favorit på City. Såklart.
Men ger du Atletico Madrid bättre chanser att gå vidare än Chelsea?
Ja, det gör jag.
Det gör du?
Mm.
Okej.
Okay. Men det är en slags mega tro på Real också i det här mötet. Ja, alltså, magkänsla.
Och det är väl inte så konstigt när de leder med 3-1.
Nej, jag vet. Nej, men magkänsla att de går till final. Så. Mm.
Då blir jag rik.
Det är så. Har du spelat?
Ja, det är väl underförstått när jag säger så.
Jo, men det var en retorisk fråga. lite grann.
Ja. Nej, men det kommer du väl ihåg.
Ja, jo.
I höstas där.
Och jag har sagt Bayern München.
När de slaktade efter den där första hemmaförlusten mot sherifferna.
Ja, och jag försöker inte komma ur det på något sätt. Jag har sagt Bayern München i vägen. Och det blir ju Liverpool då, eftersom de vann 3-1 borta mot Benfica. Och de kommer ju gå till den där semifinalen. Men alldeles oavsett om man förlorar mot Villarreal. De gjorde en dålig match mot Salzburg också. Mm. Men ta hem det där till Allianz Arena så spelar liksom ingen roll att stå 1-0 Villarreal. Så känner jag. Jag vet inte vad du känner.
Jag har Real Madrid vinna Champions League till 27 gånger, till 21 gånger och så har jag dem till final till 17 och 12 gånger.
Herregud. Ja, och du tog dem ju när ingen trodde på dem verkligen.
Tog dem höstas.
Ja. Jag kommer ihåg, vi hade ett snack kring det där och då också. För det är ju helt bizarrt att Real Madrid står här bara baserat på, vadå? Alltså att de har gjort några dåliga matcher.
Torska mot FC Sheriff.
Men det är ju Real Madrid. De växlar upp nu, i april. Och det är därför jag liksom inte får samma magkänsla på till exempel City. Utan de kör genom hela säsongen. Det är ingen periodisering att bli bra här nu. Utan tvärtom så är det liksom...
De vet när bucklorna delas ut.
Ja. Vi är sponsrade av Max Burgers. Jajamensan. Jag var där igår och åt deras otroligt goda kampanjburgare. Det är ju så att de har 4 kampanjburgare per år som finns på menyn under begränsad tid. Och nu så är det alltså Pepper Jack and Chili som gästar. Det är, som jag tycker, just nu Sveriges godaste burgare. Och det passar ju bra. För att Max har ju Sveriges godaste burgare. Sen så är det ju tycke och smak vilken man väljer. Men prova Sveriges godaste burgare just nu. Och ni som undrar, vad är det på då? Jo, men det är jättegod pepper jack-ost. Det är massor av picklad chili. Och det finns som alltid på Max vegetariska alternativ. Väljer man nötkött, ja men då vet man, då är det alltid svenskt och av högsta möjliga kvalitet. Pepper Jack and Chili heter alltså kampanjbörjan som just nu finns på Max. Som alltid klimatkompenserat till 110%. Och glöm heller inte bort att man kan beställa Pepper Jack and Chili i Max-appen. Och där kan man också välja när man vill att den ska vara klar för upphämtning. Och man kan också välja om man vill ha bordservering eller ta med sig maten eller få den levererad i bilen. Ja, men ni hör ju. Hur bra som helst. Vi säger stort tack till Max för att ni gör så goda hamburgare såklart och mycket annat gott. Men för att ni också är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av K-Rauta. Och nu har ni våren snart här va? Och det gäller att bygga framtidens minne. Den här perioden är ju synonymt med att inviga uteplatsen och altanen. Kanske för någon också balkongen. Är den kanske i lite behov av lite uppfräschning efter vintern? Eller går ni i tanken att bygga en? Ja, men då är det dags att ta tag i den nu. K-Rauta har ju grymma kampanjer på allt ni behöver för att skapa den här perfekta, bästa uteplatsen. Man hittar allt från träolja till altalen. Det måste jag säga. Det är viktigt. Det tar några timmar. Jag och Helena lägger alltid de timmarna så vet man att man håller altanen sådär fräsch och härlig i många år. Men det finns också högtryckstvätt och verktyg som behövs för att hålla altanen i schack. Och vill man inte vänta till varmare dagar, ja men så införskaffar då en härlig terrassvärmare nu när K-Rauta har 20% på utvalda sådana. Det är bara att gå ut och njuta även om det är lite kallt ute med en härlig
terrassvärmare, nu 20% alltså. Bli medlem i K-Rattas kundklubb för att ta del av alla deras erbjudanden och gör er redo för våren. Vi säger kitos K-Rauta för att ni är fantastiska bara.
De övriga två kvartsfinalerna hämtar vi dels från Lissabon och Estadio da Luz. Benfica gick på pumpen mot Liverpool. Det slutade 3-1. Det hade i ärlighetens namn kunnat vara både 4 och 5 bollar på den där resultattavlan för Liverpool. Samtidigt, vi har pratat om det förut den här säsongen, man står ju så jävla högt med den där backlinjen hela tiden. Ja. Även fast man leder med 2-0 på bortaplan. Jag sa det till Vicky att så här, Klopp är så jävla envis med sitt sätt att spela fotboll och sin fotbollsfilosofi. Att han går liksom, alltså, att leda med 2-0 på bortaplan i en Champions League-kvartsfinal, då kan man inte stå med två av fyra backar på halva plan. Det bryter mot alla liksom regler, alla liksom narrativ som finns runt den här turneringen. Men det skiter ju Jürgen Klopp i.
Ja.
Så här spelar vi.
Ja.
Och så låter man Benfica reducera till 1-2. Nej, dra inte tillbaka någon jävla linje. Nej, vi står högt. Vi står högt. Och återigen, som vi har konstaterat tidigare, han står ju där för att han vet att ja, men ska vi börja dra ner backlinjen, ja, då måste vi ju dra ner resten av laget, för att annars så funkar ju inte liksom vår synkroniserade gegenpressa.
De är för dåliga på att stå lågt, Liverpool. Så de litar på sitt försvarsspel som är högt.
Och återigen, de lämnar Portugal med 3-1. De har på 30 matcher, tror jag, i Premier League 77-23. Eller vad fan det är, i målskillnad. De har redan vunnit ligacupen och de är i semifinal i FA-cupen. Så att,
jag menar, och häng på ligan. Och
någonting
snart i semifinal.
Gör de ju rätt. Liksom. Men jag tycker de imponerar här.
Och ännu mer, vi ska inte glömma bort deras fjolårssäsong som var totalt hädisk. Och jag vet att vi pratade mycket under hela coronatiden liksom, att Liverpool nog led ganska mycket, dels av då publiktappet, men också skadorna. Mm. Hur mycket skador kan göra?
Nu är de helt skadefria.
Ja, helt skadefria. Ni sa det inför också, titta. Han har valmöjligheter på positionen och så också. Det är det långsiktiga med Liverpool. Mm. Att de har byggt den bänken som de har. Och det har vi surrat om flera gånger, men ändå det tåls att sägas igen att när de här spelarna som sitter på bänken kommer in, så är de dels redo men också supermotiverade och på något sätt harmoniska.
20 olika målskyttare har de nu den här säsongen i och med Konates 1-0.
Vad hade du för spel inför, på tal om spel då, inför säsongen? Vilket lag var det som skulle ha många målskyttar? Du har alltid
det var väl förra säsongen, tror jag, med Chelsea.
Just det, så.
Men då var det väl över 16,5. Och vi körde väl över,
vi har något
över 11,5 med Malmö i Allsvenskan i fjol, var det? Eller 12,5 eller vad det var. Så att det säger en del att Liverpool har redan då i början av
april 20 olika målskyttar. Det är också ett mästarlag som bevisas via numren, tycker jag. Där.
Jag ska bara säga det kring Ibrahima Konaté alltså, som gjorde 1-0 här mot Benfica.
Kraftfullt.
Alltså, man fattar hur stor han är när han spelar bredvid Van Dijk. För att Van Dijk ser ganska så... Han ser inte petit ut.
Nej, det gör sannolikt
men
inte.
Men han ser ganska, alltså, mycket mindre ut än Konaté.
Ja.
Och då ska man ju ha med sig att Van Dijk ser ju många gånger ut, även liksom jämt Matip. Så ser han ut som en farsa bland 15-åringar.
Ja, dessutom, förutom att han är stor och har en otrolig vingbredd, så har han också en aura på planen som gör att han ser ännu större ut.
Nej, jävla träff de har fått på sina värvningar den här säsongen, både Konaté och
också
med Luis Diaz. Jag är ruskigt imponerad över hur han matchat det här laget, Jürgen Klopp, och jag ser det som fullständigt orimligt och omöjligt att Benfica på något sätt ska komma nära Liverpool här i returen nästa vecka.
Nej, men det kommer inte hända. Kika in lite kort bara på Betsson, så att Liverpool står i 1,30. Det är nästan så att man tycker att det är lite högt. Så.
Men däremot så är det ju intressantare förutsättningar inför returen på Allianz Arena i München när Villarreal åker dit i ledning 1-0. Jävla speciell match igår på El Madrid. För att när domaren blåste av så visste man inte riktigt vilka som var mest nöjda och vilka som var mest missnöjda. För att Villarreal hade precis slagit Bayern München.
Men de vet att de ska åka och torska. Dyngtorska på Allianz lag.
Framförallt så visste de ju att hade vi bara liksom haft en rimlig utdelning här,
ja,
så hade vi haft gjort 3 mål. Ja. Vi hade kunnat vinna den här matchen med 3-0. Alltså, och det hade verkligen inte varit ett överdrivet resultat. Ja. Samtidigt som de kom undan med ganska mycket förskräckelse sett till den andra halvleken, där Bayern München absolut både kan kvittera och säkert trycka in en tvåa också. Så att Villarreal har ju 1-0, och Bayern München vet ju att ja, så vi torskar ändå här med 1-0. Men det var nog ganska bra, för de visste ju också om, de såg ju också vilka lägen Villarreal hade. Och nu vet de ju att 1-0, ett ettmålsunderläge har man ju vänt på förr på Allianz. Så att det var så en jävla svänghistoria de här två lagen emellan, och jag tycker Unai Emery förtjänar återigen all cred, och han förtjänar verkligen den där titeln som liksom en cupspecialist. För att
Går ju tillbaka, ska ju sägas, för de som inte hängt med till Sevilla-tiden.
Absolut, absolut. Men jag menar, och då tänker jag så här, måste alla tränare vara så jävla bra på då att kunna parallellköra ett ligaspel med ett cupspel? Alltså, Villarreal har varit skit i La Liga senaste 1,5 månader. De torskar mot Levante och de torskar mot Cadiz. Och det är så här, de ser så jävla dåliga ut i La Liga. Och sen så går de ut och gör 3-0 borta mot Juventus i åttondelsfinalen. De går ut och håller nollan och slår Bayern München i kvartsfinalen. Ja, det är väl roligare att det är så än att de liksom tar 4 poäng mot Levante och Cadiz och planenligt, enligt reglerna då, förlorar borta mot Juventus och aldrig får chansen mot Bayern München.
Nej, jag tycker det är charmigt. Men alla lag behöver inte se likadana ut. Du behöver liksom inte vara lika bra i ligan som du är i cupspelet. Jag tycker det är fantastiskt att det finns lag som liksom växer i de här matcherna. Och även om det inte kommer räcka hela vägen, så är det en minnesvärd säsong. Och när Emery, som du mycket riktigt säger också, spär ju bara på det där liksom cuptränar-epitetet som han har fått. Och ja, men jag tycker det är härligt.
Och det här var ju inte en seger man tar mot Bayern München för att man står lågt och man bedriver ett lågt försvarsspel som verkligen är imponerande. Utan man går ju högt här, man går ju för tvåan, man går för trean.
Man går på knock lite grann här, ja, men, här på Madrid.
Och det där tycker jag är så jävla befriande, för att jag älskar tränare och lag som fattar att om vi ska ha någon chans att gå vidare i det här dubbelmötet, vilket liksom så här, allting i slutet av dagen ändå handlar om. Man är inte med för att bara liksom vara med, utan man är med för att gå vidare.
Jaja.
Och man då landar i att ja, men vi kan inte försöka liksom hålla 0-0 hemma för att sen tro att vi ska slå Bayern München på bortaplan. Utan ska vi gå vidare ur det här dubbelmötet, då måste vi vinna hemma.
Ja, men jag,
och gärna
jag,
med
jag,
två
jag,
mål.
Ja, nej, men, och, nu kör jag, vi. Jag tror också det. Alltså, det finns ingen annan taktik. Utan att i varje sekund, i varje minut av den här matchen, så ska vi bara gå på vår gameplan. Alldeles oavsett vad som händer. Vi kör nu. Och det är också befriande att de lagen... Ofta pratar man om skickliga taktiker, de som kan stå lågt och de som kan deffa sig till ja, men som Mourinho när han vann trippen med Inter, alltså semifinalmötena med Barcelona. Liksom, det är den skickliga taktiken. Sällan pratar man om Unai Emery som den, alltså den typen av tränare som skickliga taktiker, men det är precis det han är. Ja. Och det är därför han lyckas i kupperna.
Och så jävla älskvärt och väldrillat lag också.
Ja.
Alltså de är... Alla är laglojala. Alltså precis alla spelare i det där laget är laget före jaget. Men det är inte 11 laget före jaget spelare som då finns i den där klubben på den här nivån för att de också har tummat på sitt ego eller sin individuella briljans. Alltså alla spelare i det där laget, alltså det är riktigt, riktigt bra jävla fotbollsspelare. Mm. Centrallinjen, alltså...
Mycket också att varje första touch går åt rätt håll hela tiden. Man vet precis vad man ska. Man vet vad bollen ska slås. Det är som att allt är förutbestämt för dem. De vet varje move i matchen.
Och jag tycker de här matcherna, när liksom Spaniens fjärde eller femte eller sjätte eller sjunde lag, när de får spela mot övriga Europas absolut bästa lag, då syns det också att spanjorer och liksom La Liga, det är en nivå upp rent liksom tekniskt, rent skillsmässigt, alltså kvickheten både i fötter men kanske framförallt tanken. Alltså Dani Parejo, hans match igår, det är mot Bayern München. Alltså det är mot Bayern München och han ser ut att liksom kontrollera hela spelet.
Älskar man inte just Parejo?
Jo, men det är ju, fast alltså, han är ju långt ifrån, alltså Gerard Moreno, du har Dani Parejo,
absolut.
Raul Albiol, ja. Pau Torres, alltså, Albiol. Det sanslöst jävla gäng de har.
Otroligt. Och charmiga, och man tycker om dem. Och på något sätt så gillar man Unai Emery också. Mm. Det synd lite grann på tiden i Arsenal. Då kan man tycka så här, förstörde lite av den kärlek man hade byggt upp från Spanien-tiden.
Det blev ju också för pajigt med hans engelska good evening. Och good evening.
Exakt.
Han blev ju mer av ett skämt än liksom respekterad för den otroligt skickliga tränare han verkligen är.
Synd när man ska bli liksom ett skämt i Premier League och att det på något sätt ska leva kvar när man vet hur fantastisk han är när han tränar i liksom den kulturen, fotbollskulturen som han trivs i.
Ja, ja verkligen. Jävla synd. Men vad ger du Villarreal för möjligheter då?
Inga.
Inga?
Ja. Jag tror inte det. Alltså, jag är med mig den här matchen borta mot Salzburg. Och Bayern München, när de kommer hem med sitt jävla lag, det är liksom, det är ett helt annat lag. Det kommer vara en helt annan match.
Fullspikat, det knullas på läktaren, liksom korven och ölen flödar.
Korven och ölen kostar 3,80 euro och det är bara liksom, det är den här Bayern-musiken. Har du varit på Allianz?
Ja.
När de gör mål och de kör den här Preusser-musiken, eller vad säger man, den här Bayern-folkmusiken.
Exakt, vars faller vi drinken, i dörr nytt faller, vars faller vi drinken.
Jag har ju varit där som supporter och den är på något sätt fruktansvärt förnedrande när man som borta supporter står där och de gör mål, speciellt när det är liksom Klose 5 meter offside. Tog upp den?
Ja,
det gjorde. Nej, men du kan ju tänka dig själv. Du är där på bortaplan, det är en bra match, åker på ett mål, offside eller inte. Mm. Och så kommer det där liksom. Den sålde vi drinken och liksom alla ställer sig upp. Det är liksom på något sätt så här, jo, men hallå, ni har inget här att göra.
Nej, precis.
Och det är väl, jag tror att det är där vi kommer landa efter returmötet. Att det finns ingenting att göra för Villarreal borta på Allianz Arena. Utan att, det är liksom Casa Madrigal.
Jag tror att Chelsea är väldigt, väldigt glada.
Gå ut på Casa Madrigal idag, den låten.
Eller vars håller vi i drinken?
Ja, ännu mer sugen på Casa Madrigal.
Okay,
från Disney-filmen.
Jag tror att Chelsea idag är väldigt, väldigt glada över att bortamålsregeln är slopad och bortplockad. Jag tror att Villarreal känner att fan, kunde vi inte väntat en säsong med att plocka den? För hade den existerat, då hade jag ju gett fördel Villarreal så länge de gör ett mål på Allianz.
Exakt.
För då, alltså,
men den finns ju inte. Där försvann också Villarreals chanser. Lite grann. När bortamålsregeln slopades. Tyvärr. Ja. Men då står det 1,25 att vinna matchen. Och de är till och med då favoriter att gå vidare under ordinarie matchtid. Står det 1,79 borta hos Betsson.
Ja, men det är väl klart att det är ett bombardemang att vänta för Villarreal när Bayern München då ska vända på den här steken.
Det ska knullas på läktaren och alla ska vara glada och visa en drinken.
Härligt hörni, det var 4 fantastiska kvartsfinaler den här veckan. Nästa vecka så är det alltså returer i omvänd ordning, så då är det Real Madrid-Chelsea och då Bayern München mot Villarreal på tisdagen, och sen så är det då Atletico mot City och Liverpool-Benfica på onsdagen. Ni ser allt det här härliga på C-more. Gugge öppnar studion 20.00 både tisdagen och onsdagen. Innan dess så är det ett fotbollssöndag Europa för finsmakarna på söndag 20.00.
Jaså, vad Roma vin?
Torino-Milan.
Ah. Kanske blir dags för slaggoja 90 minuter snart.
Kanske, en halvlek i alla fall.
Ah. Fan vad sur han var på Gary Medell. Alltså det är ju liksom en hopslag. Han tycker att han är klumpig också.
Det känns också ovärdigt att Zlatan knäcker eller spräcker ett ögonbryn mot lilla Gary Medell.
Ja, man vet ju vad han tänker där. Jag tänker inte säga ordet, men jag vet exakt vad han tänker där. Det har med kortvuxen att göra. Ja. Ja, men det är ju så.
Ja. Det blir lite tröjspecial på söndag.
På vilket sätt då?
Leonard Jägerskiöld Velander kommer finnas med i studion. Vi ska prata om negativa tröjtrenden från Italien. Accentuerad då av Milan i måndag som dök upp i nästa säsongs fjärde tröja mot Bologna.
Men det är ju också fjärde tröjan. Ja, kanske det. Men det är också fjärde tröjan. Jag menar, PSG har ju hållit på med det här hur länge som helst.
Och den ena är snyggare än den andra.
Ja, det måste man säga. Ja, det är skillnaden. Här känns det som något italienskt streetmärke. Jag vet ju att det är ett samarbete med ett klädmärke och tillsammans har de tagit fram den här tröjan och det finns någon tanke bakom och sådär. Men jag tror, man måste ändå ha med sig att det är en fjärde tröja.
Jo, absolut. Men det här är ju bara nästa steg i det led som har varit, tycker jag i alla fall, en alarmerande negativ trend vad gäller tröjor i Italien.
Men kolla på Inter till exempel, som inte har några riktiga ränder.
Napoli är uppe i nu 11-12 olika tröjor den här säsongen.
Ska man lanseras nytt hela tiden?
Venezia kanske skulle fokusera lite mer på att klara kontraktet i Serie A.
Vet du vad de nya Venezia?
Nej.
Bari. Ja, de har släppt den ner i hamnen i Bari med någon fiskare som är så här, tröjan, och så är den såklart supersnygg i någon lite Venezia stuk liksom på hela presentationen, och en tröja som du kan på dig även utanför planen, för det är det som är liksom det nya.
Ja, men precis. Och återigen, Venezia kanske skulle fokusera lite mer på att plocka poäng i Serie A-tabellen än att köra photoshoots med nya tröjan på någon
kanske
båt.
Det.
I kanalerna.
Var är då klara för Serie B?
Juventus redan. Inte haft en snygg tröja på 3-4 år sedan de bytte klubbemblem där, och de skulle klämma in de här neongröna, orangea.
Gör det bara randigt.
Ja, men det är helt otroligt hur snett allt har hamnat. Så att,
men det känns som man övertänker, va, från det kreativa tröjhållet.
Och det är kinesiska nyårströjor, och det är helt otroligt vad det har ballat ur.
Ja.
Så att, det ska vi prata lite om.
Ja, men det blir faktiskt, jag tror att många kommer uppskatta det. Det blir svinkul att kolla.
Mm. Så att, har ni inte ett Simor abonnemang, skaffa det för guds skull.
Mycket händer i helgen ska jag säga också. Det är givetvis dags för oss att sätta en trippel. Jag vet vad många tänker i det här läget. Vi har haft lite stolpe ut. Jag tycker att vi hade det i Champions League igår också. Hade Bayern bara satt ett mål så hade vi satt vår trippel också. Jag tycker vi var helt rätt på det i alla matcher. Men i helgen då så har vi hämtat från tre olika ligor. I Allsvenskan tror vi jävligt mycket på Hammarby. Vi gillar det vi har sett av Cifuentes här i premiär, men inte bara. De har heller inte sjunkit så mycket odds, vilket vi tror de kommer göra här under våren. Så de står alltså i 1,8. Det är borta mot Sundsvall. Den hoppar vi på innan marknaden har fattat att man ska spela Bayern under våren. Juventus rak seger borta mot Cagliari. Det är givet. Juve bara kör vansinnigt. Jag kommer såklart bara vinna den matchen. Jag tycker Cagliari också har fått med sig lite mycket poäng på slutet.
Man har ju rasat ihop. Torskar man med 5-1 mot Udinese, då stinker inte nytt kontrakt.
De försökte se på en great escape. Det såg bra ut, men det kommer inte hålla för Mazzarri. Det är helt säker på. Över 2,5 i City Liverpool. Kanske någon som liksom säger app, lyfter fingret och menar på att det ska energitankas här. Nej, det kommer det inte göra. Det kommer vara körning från båda håll. Det kommer skapas en jävla massa målchanser. Ni hittar den här trippen som vanligt under godbitar, boostad odds borta hos Betsson, och det är över 18 bass som gäller om man ska spela. Stödlinjen.se finns såklart om man har problem med spel.
Idag är det ju torsdag, således så känns måndagskvällen väldigt, väldigt långt bort. Vi har gått igenom vad som har hänt i Champions Leagues kvartsfinaler under tisdagen och onsdagen, men jag tänker ändå att en allsvensk premiäromgång förtjänar att tas i mål i Sveriges största fotbollspodd. Jag tycker att det var en jävla härlig match på Tele2 mellan Djurgården och Degerfors. Fan vad Degen bjöd upp till dans, men oj vad bra Diffen såg ut när de var bra.
Det finns ju någonting att få igång, inte bara sitt stora nyförvärv men också sitt stora anfallare. Jag tänker på Edvardsen, men absolut Haksabanovic också, att han Hamsik-sjukan lite grann, att man värver en stor spelare, liksom ett stort namn, men han ska leverera på några månader, bara kommer han göra det. Så perfekta starten med mål redan i första halvlek efter, vad är det, en kvart 20 minuter. Så att få igång både Haksabanovic och Edvardsen, det ser jag så här, förutom det fundamentala är att ta 3 poäng liksom i premiären, så var det man behövde i Djurgården. Det var mycket positivt för dem.
Håsade och uppsnackade Elfsborg plockades ner på jorden av Brännan och Mjällby.
Fina Branieri. Vad heter han?
Branieri.
Han heter ju det på Twitter.
Bernieri.
Oj.
Ja, men jag tyckte du lanserade något ännu bättre där.
Branieri, ja. Okej då, ta med det.
Som Branieri. Fast Branieri.
Exakt.
0-2 blev det inför en ruskigt skral publiksiffra på Borås Arena. Det var väl bara drygt 4 000 som behagade att dyka upp när Elfsborg skulle ta första poängen i årets allsvenskan. Ja. Allsvenskan som en del har menat på att de kom bara med återigen att fightas om hela vägen in i mål. Jag är skeptisk. Ja, jag är skeptisk efter den där insatsen i alla fall.
Ja, framförallt när Djurgården ser så jävla bra ut, när Bayern ser så bra ut, när Malmö är så tunga som de är.
Senare under måndagskvällen så spräckte också till slut Alexander Isak den där måltorkan i La Liga. 96 minuten och Jarzabal har ju dragit korsbandet, således så tyder väl det mesta på nu att Alexander Isak är första straffskytt om han är på planen. Och det var, alltså, fy fan, vilket viktigt mål det där var.
Ja, det var otroligt. Han blev psykad där av, jag kommer inte ihåg om det var mittbacken tror jag det var som gick framför och tänkte, jag kommer bara missa den här. Ganska, alltså en hårt slagen men ganska dålig straff ändå och målvakten är med. Men tänk om man hade missat den. Vilken sving tanke. Vilken sving på grejerna.
Då hade väl Jurelius hört sig för.
Det blev inte Jiger, det blev Alexander Isak istället i sommar. Varför inte?
Jurelius lyfter luren och i alla fall kollar hur landet ligger.
Alltså, kom hem.
Ja, det var måndagskvällen. Ikväll torsdag så blickar vi fram emot kvartsfinaler i Europa League. Det finns några riktiga godbitar. Leipzig mot Atalanta, inte minst. Man älskar den här turneringen också eftersom lag som West Ham och Lyon springer in i varandra. Det måste ju vara för första gången någonsin i deras historia.
Man har ingen aning, men man vet ändå.
Exakt. Parallellt med det så är ju Europa Conference League också. Roma är i Nordnorge för att få den i röven igen av Bode Glimt.
Alltså, den matchen ska bli så fruktansvärt jävla spännande att kolla på. Jag förstår att det är nervös.
Ska det bli spännande?
Ja, men jag tycker det. Så här, hur kommer de ta sig an den här matchen?
Hur är Roma favoriter? Jag förstår inte det.
Nej, det får vi se ikväll då.
Jag fattar inte.
Jag spelar Roma rakt av här. Ja, jag bara gör det.
Jag har klickat Bode till fyra gånger. Fyra gånger? De slår alltså Roma med 6-1. I höstas.
Men ändå, Gugge. Men ändå. Jag hör vad du säger, men samtidigt alltså.
Roma får gärna motbevisa mig.
Men 10 positiva matcher, 11 nu.
De har 10 raka utan förlust i Serie A. Men det är ju också vad det är. Visst, ju närmare man kommer den där finalen och den där bucklan, som jag inte ens vet hur den ser ut, så det är väl klart att Mourinho kommer börja prioritera den. Ja. Men med tanke på vilket race man går i ligan mot Atalanta, mot Lazio, i den formen man är. Nu har man Salernitana hemma i nästa innan man har Napoli på bortaplan. Jag kan inte tänka mig att det är liksom fokus Conference League än. Så att, och med tanke på liksom Bode Glimt, att de kliver vidare här från så att säga, försäsongstunga ben och ändå imponerar så mycket som de gör. Ja, jag tror att det kan bli obehagligt ikväll igen. Jag befarar det. Jag
befarar kolla?
Det är klart jag ska kolla, men...
Nej, det är inte så jävla klart.
Börjar det närma sig 3-4-0, då stänger jag nog
av. Vad ska Mourinho säga då? Vem ska han bänka? Du kommer ihåg vilka som rök när det där hände? Var det Majoral? Diawara?
Borja Majoral? Ja. Kumbulla hade det inte lätt heller.
Nej, Kumbulla hade det tufft.
Jag tror, var inte Gonzalo Villar? Han fick väl...
Känns som en gubbe som hade kunnat åkt på hårtorken av Mourinho, helt klart.
Ja. Shomurodov?
Som jag lyft, Usbeken. Ja. Ja.
Hörrni, det blir en spännande torsdagkväll. Vi kommer eventuellt inte ta ner den på måndag när vi hörs igen.
Kanske en mening då.
Det lär ha hänt alldeles för mycket under den här helgen som stundar. Det är ju fortsättningen av Allsvenskan. Det är Manchester City mot Liverpool. Det är ligarush i Italien. Ja, men ni hör ju själva.
Det är otroligt. Jag ska säga det också att vi har en helt sinnessjuk tävling på vår Instagram just nu tillsammans med Pepsi Max. Där vi tävlar ut två stycken Champions League-finalbiljetter, men inte bara, utan även flygbiljetter för två personer och hotellövernattning för två personer. Utöver det en massa tröstpriser i form av merch från Pepsi Max och Pepsi Max-flak. Så ni hör, man ska gå in på vår Instagram nu och vara med och tävla. Vilket jävla superpris! Champions League-finalen alltså för dig och din pool kan du vinna med all inclusive. Så att det är bara att hoppa på tävlingen borta på Instagram.
Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Superproducent Kimpa Wirsén får bestämma ifall det blir vars valar vi drinken eller då Casa Madrigal som du ville ha.
Exakt.
Så får
till
helt
alla papper där ute som har kollat på Madrigal-filmen.
Okay.
Det är ju den här otroligt ättriga, jobbiga numera låten Vi pratar inte om Bruno, no, no. Den måste du ha hört liksom, att spela. Så du har inte gjort det. Men,
kanske nu
den, nej, men i den så finns det också en låt om Madrigal. Och vi översätter den till arenan Madrigal.
Okej, okay. Hörrni, trevlig helg. Vi hörs snart igen. Ciao.
Tutti. Ciao. Tutti.
Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm fass an. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm fass an. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang. Ja, schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang. Ja, schaffen zusammen, nicht allein.